ska fortsätta lovsjunga om en stund, men innan det vill jag dela ett ord Herren har lagt på mitt hjärta för en del veckor sedan. Jag vet inte vad som hänt sedan förra våren. Jag började få mina predikningar färdiga i så god tid, och det gör mig nästan lite frustrerad på mig själv, för jag vet inte riktigt vad man ska göra. När man förr ägnade tid sista dagen i predikan och dess förberedelse, så känner man sig lite sysslolös, men då kan man ju be dess mera och läsa lite grekisk och sånt som skärper en sinne. Men jag vill läsa idag, eller jag skulle tala lite idag om en rubrik som kanske inte talas om nu varje dag i församlingen, nämligen det obekväma evangeliet. För några veckor sedan så talade vi om tårarnas evangelium. Sen har jag lyckats med bedriften. Jag tror jag har haft alla sjukdomar man kan ha. Alltså de är vanliga i alla fall de sista 2,5 veckor. Så jag har inte skolkat eller varit sur på er, utan jag har varit hemma och tyckt synd om mig själv som en riktig man. Så jag vill läsa och tala idag om det obekväma evangeliet utgående från Matteus 5:43-48. Vi läser i Jesu namn. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske fars barn. För han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivare det också? Om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också? Var alltså fullkomliga, så som er himmelske far är fullkomlig. Så lyder Herrens ord. Och man kan ju testa sig själv om man har följt det här ordet idag när man kom till kyrkan. Jag tänker på versen, om ni bara hälsar på era bröder, vad är det för märkvärdigt med det? Hur många nya människor hälsar du på idag? Alla tittar ner och skäms. Nej, men jag skulle idag vilja tala om den här evangeliet som verkligen har utmanat mig och också inspirerat mig mycket sista, egentligen hela mitt kristna liv. Nämligen de här orden som Jesus säger, att älska era fiender och be för dem som förföljer er. Ska vi hitta något som provocerade en jude när Jesus gick på jorden, så det här ganska nära så här topp 10. Jesus utmanar ju ganska ofta oss och åhörarna med det ena och det andra. Men jag tror att de här orden som Jesus sa på det här sättet utmanade åhörarna lite extra mycket. För de levde judiska folk, hade haft en doktrin i 1500 år ungefär, som led öga för öga, tand för tand. Senare hade också fariseerna eller vissa laglärda satt till det här tillägget, att vi ska älska din nästa, men vi ska hata din fiende eller din ovän. Så det var ingenting som vare sig Herren hade sagt, utan det var ett tillägg som de skriftlärda eller de här rabbina hade satt till senare. Vi ska också komma ihåg att judiska folket sista århundraden, när Jesus sa det, hade levt under ockupation. Det var både babylonier och assyrier, och det var greker och det var romare som ockuperade Israel. Så de levde alltså som en minoritet mot en majoritet, där majoriteten lite fick göra så som de ville med judarna. Och det är i den här positionen som den här Jesus träder fram och säger någonting som vänder upp och ner på hela samhället. Nämligen att älska sina fiender och be för dem som förföljer er. Vi ska komma ihåg att den messias som judarna väntade på, det var ju Davids son. Där förväntningarna låg i att denna Davids son skulle återupprätta riket så som det var under David och framförallt under Salomons tid. Då Israel upplevde sin storhetstid som nation. Både som armé, alltså som krigsmakt, som ska säga stor nation och som allt det där. De var alltså i sitt på något sätt bästa tillstånd de haft som sin nation någonsin när David och Salomon regerade. Så när Israel väntade på en messias så väntade de att nu kommer den messias som på nytt ska återupprätta riket så som de hade erfarit det som judar hundratals år tidigare. Så när Jesus säger nu mitt i allt att nu ska vi inte komma med våld, vi ska komma med kärlek, så är det ganska provocerande att höra det. För det var inte det de väntade sig. Och läser vi hur apostlarna gick omkring med Jesus så ser vi att de inte heller förväntade sig en sån messias. Det blev alltså en helt upp- och nervänd värld och en ganska typisk mänsklig reaktion. Jag menar, om någon behandlar dig fel är din primära reaktion inte att älska den människan utan du vill ju den rak höger eller vänster ibland. Och ibland både och tycker man att den människan förtjänar. Vi har haft ganska många diskussioner genom åren kring det här ämnet. För det tycks finnas i vårt personliga eller mänskliga DNA att vi ska ge igen med samma mynt så som folk har behandlat mig så ska de få tillbaka. Hur många av oss kan med handen på hjärtat säga helhjärtat att vi älskar den människa som felbehandlar oss och enbart vill ditt sämsta eller förstöra hela ditt liv? Hur lätt är det att älska en sån människa? Nu talar vi inte någon som glömmer att skicka en grattis på födelsedagen på Facebook när du fyller år, utan vi talar om någon som spränger din postlåda eller någonting åt det hållet. Någon som med vett och vilja vill förstöra ditt liv. Det är inte så bara enkelt att älska sådana människor. Eller ska vi vara ärliga, det är omöjligt. Men då säger ju Jesus, älska era fiender. Här ska vi också poängtera att det finns fiender. Vi som kristna, vi kan ha fiender. Han säger ju, älska våra fiender. Det kommer vi som kristna, vi är ändå en liten så här provokativ grupp som skapar lite oreda i världen på ett positivt sätt. Men det skapar ibland också människor som inte bara tycker bra om oss. Och därför behöver vi minnas att det finns redskap från himlen, från Jesus, hur vi kan hantera de här situationerna. För det här är märkt, kära vänner. Att då vi går den smala vägen, när vi bemöter ondska med kärlek, när vi bemöter mörker med ljus, så tycks det komma svallvågor runt omkring dig som gör att ondskan måste fly. Jag läste helgen en bok på nytt av en av mina stora trosförebilder som heter Maximilian Kolbe, som jag nog citerar här säkert en handfull gånger genom åren. Den här munken från Polen som hamnade i koncentrationslägret i Auschwitz. Och hur de en gång är det någon som de påstår flyr från koncentrationslägret. Det visar sig sen att ingen hade flytt. Men praxis var om någon flydde så skulle de avrätta 10 personer. Så de plockade fram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sen 9:e personen så börjar en mansröst ropa och skrika att nej, 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 jag kommer aldrig få se mina barn igen. Och då stiger den här lilla späda munken fram och knackar på axeln på Gestapo-chefen och frågar, är det möjligt att jag får ta platsen för honom? Och Gestapo-chefen i ren förvåning går med på bytet. Så han gav sitt liv för den polska mannen som överlevde Auschwitz och blev 93 år gammal om jag minns rätt. Han dog först på 90-talet. Och jag tänker, kära vänner, när vi tar Guds väg mitt i det mörkaste av mörker så skapar det svallvågor där Guds rike sprids fram. När du inte med din mänskliga reaktion bara blir igen med samma mynt. När du tycker någon hatar mig, då får jag hata tillbaka. När någon är orättvis mot mig, då får jag orättvis tillbaka. Nej. Då går vi djävulens agenda. Men vi ska gå Guds agenda. Om vi vill se Guds rike komma till den här världen så finns det en högre väg att gå. Och det är den smala vägen som jag idag skulle vilja tala lite om. För det här är inte bara exklusivt för Kolbe eller de andra gudsmännen och kvinnorna som har levt i de historierna. Utan det här är någonting som Jesus menar. Det gäller varenda troende i hela Bibeln. Det här ordet som det här är ett ganska fint ord som jag tycker om Jesus säger i Lukas 12. Att den som har fått mycket ska det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer. Det finns en förväntan från himmelen på våra liv. Att vi ska gå den högre vägen. Att vi ska hantera den här världen med de himmelska lösningarna och inte på världens sätt. Och det är lite som jag nämnde, det som jag skulle lite hantera och gå in på. För då tror det finns en dynamit, om vi lite skulle förstå det här, som kan bli ett hjälpverktyg för oss. Att se att Guds rike med större styrka och intensitet kan välla fram mitt ibland där du finns. Jag minns ju själv, jag har sagt det flera gånger här på den här platsen. Hur Herren manade mig att jag skulle förlåta dem som hade mobbat mig i högstadiet. Hur Herren manade mig ner på mina knän och be för dem. Har jag också berättat en gång när den här, eller flera gånger säkert, den här mannen som hör av sig till mig och anklagar mig för det ena och det andra. Och jag på något sätt upplevde situationen var väldigt jobbig, för den initiala reaktionen inom mig, det är ju bara att ge tillbaka. Försvara mig, ropa hårdare tillbaka, visa alla möjliga sorters fingrar. Men jag minns också den stunden hur den helige ande manade mig ner på dina knän. Och jag insåg en vers i Bibeln som jag hoppas att du kan utan till. Jag vet att Kerstin kan den i alla fall. För den går så här. Vapen vi strider med är inte kötsliga, utan den har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader. Alltså kära vän, när du förstår det här, för det finns många hemligheter i den där versen. Vi slåss inte på kötsligt sätt. Alltså som Bibeln säger, vi slåss inte mot kött och blod, Efesierbrevet 6. Utan mot furstar, väldigheter och makter i himlarymderna. Alltså sättet vi slåss på, det är på det andliga planet. Och vi har också en kraft från Gud att bryta ner fästen. Kära vänner, jag tycker det finns för många fästen i våra liv. Så många troende jag möter på varenda vecka som jag upplever, de är fångna i fästen. Och det är på något sätt fästena, och det är murar, och det är bojor, och det är band, och det är fängelsehålor, alltihopa. Ett stort virrande mörker som binder och bryter ner våra kära, både unga och äldre människor idag. Och så läser vi den här versen att vapnen vi strider med, det har kraft varifrån? Från Gud. Vapen du strider med, den kraften kommer inte från någon dynamo när du cyklar på i motvind och det regnar som det gjorde när jag for här till Sion och akkon tog slut halvvägs. Och man känner sig att cykeln får mer bakåt än framåt när man trampar. Det är inte en sån kraft vi talar om, utan kraften vi talar om att den kommer från Gud. Hallå? Så när du är ner på dina knän och ber till Gud, så är det en kraft från den heliga ande, eller från Gud genom den heliga ande, som gör att du kan vara med och bryta ner fästen. Och kära vänner, vi behöver bryta ner många fästen i den här staden. Vi behöver bryta ner många fästen i den här församlingen. För jag upplever och jag tycker mig se att människor lider och är bundna till höger och till vänster. Och vi behöver få tag i den här kraften. Som bryter ner dem. Som befriar folk. Och sätter dem fria. Och det är kraften från Gud. Som bryter ner tankebyggnader. Det är den kraften du kan få hjälp med att förlåta den som du inte har förlåtit. Som har gjort dig illa. Kanske som ännu idag vill dig illa. Och jag vet att det inte är roligt att umgås med folk som vill en illa. Men då måste man ner på sina knän och så går man och så förstår man bara att men Gud själv backar upp mig. Att när jag ber den där simpla bönen, då kommer kraften från Gud. Och det är Gud som förändrar tankebyggnaderna. Det är inte du som gör det. Det kan vara bra med terapi och psykologi, jag vill inte sätta, förminska det på något sätt. Men det finns också en kraft från Gud som bryter ner tankebyggnaden. Jag tänker ibland, låt oss bryta lite med sådana. För ska du förstå vad Gud vill säga till oss med dagens text, att älska sina fiender, så då behöver vi förstå, vi måste börja där. Men vi vill också fortsätta med 5 enkla sanningar. Tror de har 5? Jo, de har 5. Som jag har funnit. Varför du ska älska dina fiender. Till och med de som hatar dig. Och de 5 enkla punkterna har jag här. Och nummer 1 säger så här. På grund av att du är frälst, på nytt född, helgad av Jesus. Som har lovat alltid gå vid din sida. För varför du kan älska. Det är för att du först har blivit älskad själv. Johannes säger ju så, 1 Brev 4, är det vers 8. Att vi älskar därför att han först har älskat oss. Jag minns mitt liv, jag minns min första frälsta dag. Minns du din? Jag minns min. Jag minns det förvirrande tillstånd jag upplever att gå från en deprimerad självmordskandidat som en nästan tonårsförälskad krabat. Jag förstod inte riktigt. Klart inte jag förstod någonting. Jag hade ju kommit i misstag in på ett möte med en massa galna pingstvänner. Det finns andra saker man måste fundera på då. Men när man möter Jesus och man blir frälst, man blir på nytt född, man får en ny natur, man inser att det gamla är förbi, någonting nytt har kommit. Man har ett gamla testament, jag vill inte betona det på något sätt, som i det fallet i mitt liv symboliserar mitt gamla liv. Och så plötsligt säger Gud att vi trycker ett streck över det som har varit och nu börjar en ny bok där jag, lyssna, jag är författaren. Och när man upplever att man får ett nytt liv med Jesus, där Gud själv med sin hand skriver min bok, då är det någonting som börjar bubbla på min insida. Det är någonting som säger till mig, det går att älska. För jag har fått ett nytt liv. Min gamla natur planerade hämnd. Planerade det ena och det andra mot de här som jag tyckte hade förstört mitt liv. Men när jag fick ta del av på nytt födelsen, så var det som att vi började en ny bok. Och som sagt, det är Gud själv är författaren. Och det är ett löfte som gäller alla av oss. Jesus, det är nästan enda gången Jesus diskuterar med människor på nattetid. Man gör det med Nikodemus i Johannes 3. Och där menar Jesus att den som inte är född på nytt så är blind för den här världen. Man kan inte se Guds rike, står det. Och det är lite så. När du kommer till Jesus och blir född på nytt. Det är som att skynket tas ifrån dig och du upptäcker hela världen. Du blir en ny människa. Du får ett nytt datum i din kalender där det står jag är född på nytt. Jag hoppas du firar dina andliga födelsedagar. För en påminnelse om varifrån har Gud räddat dig. För som på nytt född börjar du tänka och agera på ett helt nytt sätt. Därför är det enkelt, borde det vara enkelt för dig att älska dina fiender. På grund av det här, men det är bara punkt 1 av 5. Nummer 2. Andra orsaken är att du har den helige ande som ger dig kraft att göra saker som ingen icke-troende kan göra. Menar inte nu att vi kristna är en form av elit nu som är bättre än alla andra folk. Det talar jag inte om. Jag talar om varför förväntas det av oss kristna att älska våra fiender. Det förväntas inte att alla som inte är kristna ska älska. utan det förväntas av oss som har den helige ande. Och genom den helige ande så har du fått kraft att göra saker som du inte kunde göra innan du hade den helige ande. Och är du inte fylld av den helige ande, så är det nog en bön du ska ha i ditt hjärta varenda dag. Jag minns när jag var, de första halvåret jag var kristen, så bad jag till Jesus, fyll mig med din helige ande som de gör i Sionförsamlingen. Har du hört det där konstiga ljudet folk höll på med? Och det var bullar och det var tjakabom och allt möjligt. Och så hör man också de här predikanterna som vittnar att genom den helige ande fick de se syner och folk blev helade. Och det var änglar hit och dit. Och det lät så härligt det där, tänkte jag. Så jag bad enkelt, Herre, fyll mig med din helige ande. Och en mars, ett halvt år efter jag blev kristen, så minns jag bara den helige ande kommer över mig i mitt pojkrum i Sundom. Man blir fylld av den heliga ande. Och det märkvärdiga var att bara veckor, nästan dagar efter man fyllde med den heliga ande, så började märkliga saker hända. Man såg syner och människor man upplevde ord. Människor blev helade. Konstiga saker som inte heller ännu idag riktigt till fullt förstår mig på. Men allt det började hända efter jag upplevde att jag blev fylld av den heliga ande. Och känner du att du inte är det ännu, och du känner att jag skulle vilja ha tag på det heliga ande, det vill också bli så där som någon fin pingsten är. Men heliga ande är utgjuten över allt sätt. Och genom den heliga ande har vi tillgång till allt. Det finns en stor reserv från Herren som man bara längtar efter att ösa på folket. Alla som hungrar efter honom har möjlighet att bli fylld idag med den heliga ande. Kanske vi ska be med dig om en stund att du bara ska bli fylld med den heliga ande. För det är så härligt att vara det. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Alltså genom honom. Och kraften vi hade att bryta tankebyggnad, det var ju Guds kraft. Och på pingstdagen så står det att anden föll över apostlarna. Och sen när de predikade så föll anden över ännu mer människor. Det var ju Guds strategi att nå en förfallen värld. Det var att anden föll till höger och vänster hela tiden. Och anden har inte slutat falla 2024. Branden ännu mer på gång. Överallt, hela världen, så sprids andens verk. Och jag bara längtar efter att se unga människor framförallt. För jag tror varenda ung generation behöver ha sitt dop i den heliga anden. För det är det som gör skillnaden. Tycker jag i alla fall. Saltaren kör igång sin långa utläggning redan i kapitel 1 genom att tala om att vi ska plantera vårt träd vid Herren. Och så bär den frukt i rätt tid. Det är någonting när den heliga ande kommer över dig, så börjar du bära frukt i rätt tid. Och varför du har den heliga ande, eller med hjälp av den heliga ande, blir också ett argument varför du kan älska dina fiender. För du har en kraft som inte är av den här världen. Smaka och se, säger Herren, att han är god. För det tredje, varför jag anser att vi har en skyldighet att älska, det är att du har tillgång till över 3000 löften som alla har fått sitt ja i Jesus. Och nu tar jag i lite så där sparsamt. Jag har försökt brottats med de här olika teologerna och de tycks slås också sinsemellan. Men konservativt säger man att det finns 3000 löften i Bibeln. Men tar man lite i tårna så säger vissa teologer att det finns uppemot 30 000 löften i Bibeln. Och vi kan ju vara lite små frimodiga, men inte tillräckligt frimodiga. Så vi kan säga att det finns 10 000 löften. Och har de alla fått sitt ja i Kristus, så betyder det att när du tillhör Jesus har du tillgång till alla de här löftena. Alltså det är otroligt. Jag läste bara här i min bibelandaktsplan var det igår morse att vad än han ber om ska det bli han givet. Det är någorlunda så smygaktigt fint löfte från Jesus. Att var och en som åkallar Herrens namn ska på den dagen bli frälst. Och jag ska låta min ande falla över allt kött. Dina söner och döttrar ska profetera, de unga ska se syner och de ska drömma och ha sig. Löften som du har fått. Inte en pastor, en äldste broder eller syskonförsamlingens pastor. Utan alla har genom Jesus fått tillgång till hela den här rögen med löften. Och jag tror vi glömmer dem ibland. Löfterna, som det står så här, att alla Guds löften har i honom fått sitt ja, därför för att det också lyssnar genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. De handlar inte om att du ska blåsa upp dina egna andliga karriärer och stoltsera med allt du kan. Nej, det är för att Gud ska bli ärad genom dig. Och jag undrar ibland, hur blir Gud mer ärad? Nu blir han säkert på många sätt. Men till exempel när du älskar dina fiender. När du gör det oväntade. Det som ingen förväntar sig av dig. Då tror jag Gud blir ärad. Jag undrar ibland om vi underskattar vad vi har i Kristus. Petrus menar så här att ni är ett utvalt släkte. Ett kungligt prästerskap. Ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ett utvalt folk. Ett kungligt prästerskap. Jag menar, de där två orden är ganska teologiskt intressanta. För anden föll över kungen eller prästen. Och jag menar, och profeten i gamla förbundet. Men nu är man kungligt prästerskap. Det tycks som man har på en dubbeldos tillgång till den heliga ande. Du är ett utvalt släkte och Herren med sin hand har skrivit på din panna att du är ett kungligt prästerskap. Det var första Petrus kapitel 2 och vers 9. En bra vers du kan lära dig också. Du är ett kungligt prästerskap. Herren har utvalt dig. Inte så att du ska leva i andlig fattigdom. Kära vänner, lyssna på vad jag säger. Utan har kallat dig för att du ska leva i de här 3000 löfterna som alla har fått sitt ja och amen i honom. Vi skulle vara lite andligt självförtroende i vår mitt. Där vi ber med en visshet om att den heliga ande är med oss. Menar du, om du har fått en julklapp någon gång av det som du önskar dig allra mest, då är du tacksam för givaren. Du känner att det är en bra typ alltså. Tänk vad Gud har gett dig genom Kristus. Det är som att man till och med får lite glad i pingstkyrkan. Och på något sätt blivit upplivad över att tänka att Herren själv har gett det här till mig. Inte en julklapp som glöms bort efter 2 veckor, händer ibland hemma hos oss. Utan det löften som genom den heliga ande du blir påmind om varenda dag. När du är ner på dina knän i din bönekammare, läser Guds ord som du gör och ber den heliga ande, bjuder den fattiga på mat, tar hand om de hemlösa och de änkorna och så vidare och så vidare. Då anden bara pulserar genom dig så blir du så uppfylld av den heliga ande att du till och med vill älska dina fiender. Då du har fått allt redan, hör du. Hur kan du göra annat än älska tillbaka? Du redan har allt i honom. För det fjärde. Du har själv blivit oförtjänt fullt förlåten. Andra Petrus brevet säger så här. Mina älskade, ni vet ju redan detta. Var därför på er vakt så att ni inte dras med i laglösas villfarelser och lyssna. Och förlorar ert fäste. Det finns stor risk att vi kan förlora vårt fäste. Och jag tror ett sätt hur vi kristna förlorar vårt fäste, det är när blicken förvars bort från korset. För mig är det är fullständigt obegripligt att samtidigt titta på den korsfäste Kristus. fullt medveten om att han i sitt lidande bär mina synder. Och inte kunna förlåta och älska människorna runt omkring mig. När jag tittar upp på honom, ser hans torterade kropp. Fullt medveten om att han har de sista dygnet gått igenom det största av lidande. Sönderpiskad, utelämnad, ensam. Hånad, mobbad, plågad. När jag vet att han har gått den Via Dolorosa-sträckan cirka 2 kilometer lång väg med den 35-40 kilogram tunga bjälken på sina axlar. Med stapplande steg och blödande kropp. Gå via Dolorosa mot korset för att bli fastspikad där i den grymmaste av avrättningsformer. Och det är obegripligt för mig att på något sätt titta upp på den här torterande Kristus som med sina kärleksfulla blickar möter mig och säger: jag gör detta för dig. Jag gör detta för att jag vill förlåta dig. Jag gör detta för att jag älskar dig. Jag gör detta för att jag aldrig ska överlämna dig. Jag gör detta för att jag förbereder en plats i himlen för dig. Den jag förstår och ser den avrättande, självutlämnande, uppoffrande Kristus. Så blir resultatet för mig: jag måste älska. För här möter jag en sån som älskar mig så oförtjänt. Jag har inte gjort någonting för att förtjäna den kärleken. Att Gud själv steg ner, som vi sjöng här tillsammans. Gud steg ner själv för att befria mig, för att förlåta mig. Många säger att det inte går att förlåta, för hon eller han har gjort så mycket ont mot mig. Min fråga då, när jag hör de här, så brukar jag ställa en försiktig fråga: har du tappat bort blicken från en korsfäste Kristus? Hebreerbrevet uppmanar oss att tänk på honom som fick utstå så mycket fiendskap från syndare, så att den inte tröttnar och tappar modet. Tänk på honom. Glöm aldrig bort den korsfäste Kristus. För när blicken far från korset, då tror jag att vår inre motivation att leva det kristna livet som Gud har tänkt, fokuset sviftar. Och ändå sett det, och vi har märkt det, och jag har hört historier i den här församlingen som bara vittnar om vad den här Kristus kan göra med en människa han får tag på. Jag tänker på ett syskon som de äldre av oss har bra minnen av, som hette Anita Kjellman. Anita var en kvinna som hade ett liv som var kantat av en del svårigheter också. Anita hade en 1-årig dotter. Jag tror det var en dotter, men det kan också vara en son. Jag vill inte säga det med fullständig säkerhet. Hon hade en 1-årigt barn som hennes mamma skulle vara barnvakt åt en gång. Men medan mormor tog hand om barnet och for någonstans, så kom den 1-åriga barnet åt mormors hjärtmedicin. Tog åt sig den, åt den och dog. Och Anita fylldes med hat och vrede mot sin mamma. Hon var 20-25 års ålder. Och det pågick några år, ända tills den dagen där plötsligt från ingenstans i köket på Handelsesplanaden där de bodde, så dyker Jesus upp. Hon var inte kristen då. Jesus dyker upp. Och säger hon till Anita: nu är det dags för dig att bli frälst. Jag vet, Jesus är rakt på sak ibland. Och Anita sa det. Hon var 29 år om jag minns rätt. Hon sa: men det gör jag. Tog emot Jesus, jag menar bokstavligen, där hemma i köket. Följande dag hade Yli Vaino ett möte, som hon för säkerhets skull på det mötet och gav sitt liv till Jesus på nytt. För att säkerställa att det gick så. Men för min del, kära vänner, jag hade förmånen att begrava henne för några år sedan. De var 4 döttrar och ett antal barnbarn och ett antal barnbarns barn. Det var ungefär 70 personer, en ganska stor släkt. Varenda en var frälst. Ett möte med Jesus kan byta hat mot kärlek. Ett möte med Jesus gör svallvågor inte bara för dig utan för generationer efter dig. Är det då inte värt för dig att närma dig honom så du också får ta del av det här livet som inte bara gör ditt liv bättre, citationstecken på det ordet, men också börja mer och mer välsigna dina människor. För att vi älskar, för att vi vet att vi först blev älskade av honom och han har förlåtit oss alla våra synder. För det femte så har du också löften om en bättre framtid än de icke-troende har. Jag menar, vi är på väg till himlen. Borde väl predika lite mer himmel här också ibland, tänker jag. Och då nämnde Jesus hänger på korset strax innan han ska dö. Värt att notera och påminna oss om hur svårt det var för en korsfäst att tala. Jag har sagt det förr, men jag vill påminnas om det igen. Du kvävdes ju oftast till döds för att kroppen drar dig neråt och då får du inga luft i dina lungor. Så skulle du på något sätt kunna säga någonting så pressade du upp med all smärta det innebar upp din kropp, tog luft och så sa du de här meningarna, vilket förklarar till exempel för Jesus meningar som man ser på korset, alla är ganska korta. Gick inte ha några längre utläggningar i det tillståndet. Men en utläggning han har, det är ju med den här andra dödsdömde banditen, våldsmannen. Där han ger det fantastiska löftet att redan idag ska du vara med mig i paradiset. Jesus säger i Johannes 14:2 att han har förberett ett rum åt oss. Jag menar, vi har arkitektpastorn här mitt ibland oss, men någonting fascinerande med att ha Jesus själv som arkitekt i himlen, dit du är på väg. Vi alla är på väg som att ta emot Jesus som vår frälsare. Vi är på väg till himlen, hörni. Och det ger oss också en kraft, en motivation, en styrka att älska. För vi har en framtid som är unik från alla andra människor. Vi vill ju att alla andra människor ska vara där i himlen med oss. Det är missionsförfallningen, handlar ju lite om det. Men vi vet att vi är på väg dit. Jag hoppas att du vet att du är på väg dit. Johannes brevet säger att jag vet att jag är kristen, parafraserat. Du kan veta att du är kristen och har den heliga ande. Och det är det Gud vill. Gud vill inte att du ska fundera och tänka om inte jag är kristen. Har du, alla de där löftena tillhör ju dig. Dit ska väl peka åt ditt håll. Alla de här sakerna, de tillhör dig. Och de blir tillgängliga dig genom den heliga ande när du tar emot Jesus. Du blir på nytt född. Du får den heliga ande, det hela de andliga frukterna, alla de här nådegåvorna blir dig tillgängliga. Du får tillgång till de här 3000 löftena. Du är fullständigt och för alltid förlåten allt ont som du någonsin skulle kunna tänka dig göra. Och då dessutom ett rum som väntar i himlen där Jesus själv har förberett åt dig. Och jag tänker att man borde vara lite mer salig över vår frälsning. Vi är ju en helgad församling, men det kan ju hända att någon av er någon gång har varit på något idrottsevenemang. Se på det syndiga idrottssidan. Finland vann ju, som ni alla vet, hockey-VM 4 gånger. 95, 2011, 2019, 2000. 22 eller 21. Ser hur bra jag kan det. 22 tror jag det var. Finland är ett introvert folk. 99,9% av tiden. Förutom en gång. Och den här Finland vinner hockey-VM. Alltså det är som att vi blir på nytt född som nation. Det blir full fart. Jag var på flygplatsen 2011. Alla flyg var ju förstås försenade. Inga kaptener ville få iväg när hockeyfinalen var färdig så man kom hem där någon gång sent. Men när man kom hem, vem man än pratade med, så firade man som att man själv hade vunnit VM. Det var som att yes, jag har gjort det. Och så man på någon som man ser på honom, han har kanske inte skrinnat en enda gång sedan 47. Men han hoppade omkring där som att det var han som gjorde segermålet. Fast det var Felton ändå 95, hattrick. Och på något sätt, ibland tänker jag att vi behöver ta del lite av den mentaliteten när vi firar vad Jesus har gjort på korset. För den segern, den vill Jesus att vi ska fira med stor entusiasm och glädje och styrka och kraft och så vidare. För Jesus säger, eller Paulus genom honom, helt tvärtom, men att i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Och nu är det ju fantastiskt det grekiska ordet, överväldigande seger, hypernikao. Används en gång i hela Bibeln. Det betyder en sån här fullständigt överlägsen förkrossande seger. Jag brukar säga att det är en sån seger där man vet hur matchen ska gå redan långt innan den är över. Jag menar att Sundom IF spelade mot Jaro en gång. Det var när båda lagen var ena lite bättre än det andra. Och Jaro vann 12-1. Jag visste där när jag satt med min korv där som en tonåring och med Sundomflaggan i topp att det här kanske inte kommer gå så bra. När det var 10-1 med en kvart kvar. Men ändå är det en marginell bild av vad det grekiska ordet betyder, hypernikao, överväldigande seger. Det är den som Herren har gett oss. Och den jag tror det ibland, vi som församling, borde som när vi firar hockey-VM-guldet, bara känna att vi är en del av den här segern. Vi är en del av att Jesus har vunnit, han uppstod på den tredje dagen. Han sitter på Guds faderns högra sida och manar gott för oss. Jag känner ibland att nu får det vara moll. Jag talade om gråt förra gången. Vi får gråta, vi ska gråta. Vi får ju också vara glada. Alltså vi får ju det. En andens frukt är ju glädje. Och ibland känner jag att har vi tappat glädjen i den heliga ande? Och vi måste kanske ta tillbaka den där. För att vi ska kunna, tror jag, älska våra fiender. Då måste vi förstå att det där gäller oss. Och att vi har en överväldigande seger genom Jesus. En dag, kära vänner, jag ska avsluta med lovsångsteam, jag kan komma upp. En dag kommer enligt Matteus 7:22. Så kommer Jesus inte bara att vara världens frälsare, utan också världens domare. Och då kommer han fråga dig, älskade du dina fiender? Gjorde du det som jag befallde dig att göra? Ordet som det grekiska ordet, om jag nu minns rätt, så en uppmanande form. Det är agapesis, om jag minns rätt. Det kommer från agape, grundformen. Och det är Guds kärlek. Den kärlek som bara Gud kan ge oss, agape. Så när Gud säger till oss att vi ska älska våra fiender, det handlar om en kärlek som bara Gud kan ge oss. Allt börjar med honom. Allt slutar med honom.